Idag är det Ulla Löfven som kommer att vara vår sommarpratare. Vi ska med intresse lyssna till dig, Ulla, så varmt välkommen.
Hej, jag heter Ulla Löfven. En del av er känner mig kanske som Ulla Arvidsson, en del andra som Ulla Johansson. Men oavsett efternamn, inuti är jag samma person. Bara lite äldre, förhoppningsvis lite klokare, åtminstone med mer erfarenhet. Livet består för de flesta människor av många förändringar och tillfälligheter. Och i mitt sommarprogram vill jag bland annat berätta om några av de händelser som jag har varit med om och som har format mitt liv. Jag bor sedan mer än 10 år tillbaka i Stockholm, men jag känner mig djupt rotad i Ångermanland. Mina föräldrar kom från Skorped, mamma från Södra Morsjö, pappa från Djupsjö. När de träffades läste min pappa till ingenjör i Katrineholm och mamma flyttade dit. Så kom det sig att det i mitt pass står Stora Malms församling som födelseort. Men jag var bara 4 månader när pappa fick jobb på Hägglunds och flyttlasset gick tillbaka till Övik. Alltså en ren tillfällighet att jag föddes i Sörmland. Men Skorped betyder väldigt mycket för mig. I Skorpeds kyrka vigdes mina föräldrar. Här döptes jag. Här hörde jag för första gången O helga natt när pappas kusin Harry Jonsson sjöng den så att fönsterrutorna skallrade. En julotta i mitten av 50-talet. Här ligger mina föräldrar, mina far- och morföräldrar och många andra släktingar begravda. Jag har tillbringat somrar och lov i 50 år i Morsjö och Djupsjö. Och fastän jag nu har ett annat älskat fritidshus är Djupsjö för evigt min sommarby. Och jag är så stolt och glad över att kunna bära min skorpedsdräkt på nationaldagsfirandet på Skansen. En dräkt som jag sytt själv av tyg som min mamma har vävt. Vi försöker varje sommar åka till hembygdsdagen i Skorped. Och om vi har tur kan vi bli hembjudna på middag till min pappas bror Arne och hans fru Betty. Då serveras det kams. Det är bland det bästa jag vet. Kams med smör och sirap. Det åt vi när vi var barn och pappa inte var hemma. När pappa var hemma serverades det fläsk också. Men det är alltså inte alls nödvändigt, tycker jag.
Thank you.
Vi bodde först på Solgårdsgatan 18, sedan en kort tid i det nybyggda bostadskomplexet Renen, där jag började lekis. Innan jag började skolan köpte mina föräldrar ett hus i Järved och där började jag i första klass med fröken Sjöström som omtyckt lärare. Att vara barn i Järved var bra. Man kände alla, lekte med alla. Spelade brännboll, långboll, halli-hallå, pinnen i ringen och mycket annat efter skolan. Vintertid var det skridskobanan, Getinghof, som gällde. Vi fick förstås kara banan själva, det vill säga skotta banan. Det var ingen förälder som gjorde det åt oss, men vi hjälptes åt. Sen lekte vi roj, en slags tafatt, alla tillsammans, pojkar och flickor. En sak som idag förvånar och nästan skrämmer mig är att innan banan spolades, alltså tidigt på vintern, nästan på senhösten, åkte vi skridskor på två kärnar upp i skogen. Långt från all bebyggelse. Mörkt blev det och det sades att kärnarna var bottenlösa. Att vi fick. Tänk om något hade hänt. Förutom all härlig, oorganiserad lek hade vi den frivilliga gymnastiken i Gamskolans korridor med Anna Märta Abrahamsson som ledare. Organiserat var förstås också NTO-scouterna med Karin Svedberg som scoutchef och de lite äldre tjejerna Monica, Gunilla och Sonja som ledare för våra patruller. Då höll vi till i skolans källare, lärde oss knopar, tränade hjärnan med olika minneslekar. Jag tror att vi fick lära oss att stoppa strumpor. Men mest lärde vi oss gott kamratskap. Vi åkte på läger på Lilla Bureholmen och hade spännande utbyte med pojkscouterna i Domsjö. Vi åkte också på stora internationella scoutläger till Ransäter i Värmland och Tylösand i Halland. Jag var också med i Svenska kyrkans juniorverksamhet där vi pysslade med lite av varje. Men det jag mest minns att vi varje år hade ett Lucia-program då vi åkte runt till gamla och handikappade runt om i Arnäs församling. Tekla Öberg var en av ledarna och vår kommunister, sedermera kyrkoherde Bengt Risberg, var väldigt engagerad i verksamheten. Min mamma låg ofta på sjukhus under hela min uppväxt. Hon hade en väldigt besvärlig astma och det fanns ju inte mediciner på samma sätt som idag. Den förorenade luften i Järved ansågs inte bra för henne. Det var mycket nedfall från fabriken i Domsjö. Många gånger som tvätten blev missfärgad när den hängde utomhus och bilarna blev svartprickiga. Mina föräldrar fick därför rådet att flytta in till stan och de byggde ett hus på Skogsgatan. Vi flyttade när jag var 14 år och det var jättejobbigt. Visserligen fick jag äntligen ett eget rum och jag gick redan på realskolan i stan. Men jag saknade Järved och vårt hus. Åren på Öviks högre allmänna läroverk, sedermera Nolaskolan, minns jag med stor glädje. Efter realexamen 1967 började jag naturvetenskaplig linje på Nya gymnasiet och 1970 gick jag ut skolan. Det var väldigt mycket anti då. Ingen studentmössa, ingen uppvaktning på skolgården, ingen flakåkning. Men jag minns att jag dagen till ära fick låna pappas bil så jag kunde köra hem själv. Mamma hade förstås gjort fint och vi åt tårta och firade. Jag lånade min pojkväns studentmössa så att vi kunde ta några foton med mig i förd studentmössa. Annars hade nog mamma blivit besviken. Trots allt anti hade vi i alla fall en studentfest på Statt och då la vår klassföreståndare bort titlarna. Vi fick säga du. Det låter lite obegripligt att man inte alltid fick säga du då för 45 år sedan. Det var väl egentligen inte så att vi inte fick, men det var inte självklart. Jag tror det är därför jag har så svårt att acceptera att många ungdomar numera tror att de är artiga när de niar. Vi som var med på den tiden vill inte tillbaka dit.
Better. seems the more we talk about it, it only makes it worse to live.
Det här var Wouldn't It Be Nice med The Beach Boys. Ett av mina favoritband och en låt som betydde mycket under tonårstiden. Jag har överhuvudtaget goda minnen från skoltiden och är glad över att fortfarande ha kontakt med många gamla klasskamrater, både från Järvels skola och Nolaskolan. När vi gick ut gymnasiet bestämde vi att vi skulle träffas regelbundet vart femte år. Jag och min klasskompis Carl Bertil Norberg fick uppdraget att organisera dessa träffar. Och det har vi gjort. I år är det dags igen. 45 år efter avslutad skolgång ska vi snart träffas igen. Det ser jag fram emot. Jag hade ingen aning om vad jag ville göra efter gymnasiet. Jag hade under flera år jobbat extra på loven på Herjus parfymaffär. Ett toppenjobb för en tonårig tjej. Och fick möjlighet att jobba under hela hösten. Dels på filialen i Gullänget, dels i butiken och på kontoret i stan. Det gav mig möjlighet att tänka lite och jag bestämde mig för matte. Vad jag skulle ha matten till vet jag så här i efterhand inte. Efter jul åkte jag alltså till Umeå, skrev in mig på mattelinjen, fick hyra ett studentrum i andra hand och började mitt studentliv. Det gick inte så bra. Det var ovanligt att ha så få lärarledda lektioner. De andra på korridoren hade redan läst några år och hade bra rutiner. Dessutom blev det en arbetsmarknadskonflikt efter bara 3 veckor. Lärarna blev lockoutade och vi skulle läsa helt på egen hand. Inte bra för studiemoralen, men mycket roligt hade vi. I juni 1972 tog jag cykeln från mitt föräldrahem på Skogsgatan i Övik till Hägglunds, där jag var kallad till anställningsintervju hos personalchef Styrbjörn Ahlström för ett sommarjobb. Att jag sen skulle fortsätta att studera var nog både jag och mina föräldrar övertygade om. Jag tyckte om skolan, hade alltid haft lätt för mig, men matten hade ju inte visat sig vara min grej. Jag hade också läst in gymnasiets ekonomiska linje. Det var anledningen till att jag nu sökte ett kontorsjobb. Också det var en ren slump. Min bästa vän Ulla hade börjat en utbildning som hette ekonomisk specialkurs. Jag visste inte vad jag skulle läsa, men ville ju vara kvar i Umeå. Ulla tyckte att jag skulle börja samma utbildning som hon gick. Hon trodde att det fanns platser kvar. Jag kollade och började någon dag senare. Jag minns att jag fick sitta och vänta på personalchefen ganska länge den här junimorgonen. Han var upptagen i något möte. Så småningom kom Stybbe, som han allmänt kallades, och erbjöd mig, inte ett sommarjobb, utan en tillsvidareanställning som divisionssekreterare på marindivisionen. Jag har många gånger undrat hur mitt liv hade blivit om jag hade sagt nej till erbjudandet och pluggat vidare. Inte så att jag direkt ångrar mig, men lite nyfiken är allt. Ulla blev min bästa vän under gymnasietiden och är fortfarande en mycket kär vän. Hon övertalade mig att följa med henne till en fastevecka hos den legendariska Lille Johansson på Föllingegården i Jämtland i slutet av augusti 1987. Vi inkvarterades hos Ullas svägerska och svåger i Föllinge och var alltså daggäster på gården. Vilket betydde att vi med några timmars mellanrum intog det faste drycker som Lilly serverade. Vi hade härliga dagar med skogspromenader, sköna stunder insvepta i filtar på solverandan, många och långa samtal. Den 4 september när vi kom tillbaka till eftermiddagsmålet låg det en lapp vid min plats. Jag tror att det bara stod "ring hem" och jag förstod genast att något hade hänt. Jag ringde min man och fick det ofattbara beskedet att min mamma var död. Hennes livslånga astma hade till slut gjort att hennes hjärta inte längre orkade. Pappa hade kört henne till akuten och medan han parkerade bilen dog mamma, endast 69 år. Den kvällen gick Ulla och jag en lång promenad som helt naturligt och ordlöst förde oss till Föllinge kyrka, där vi satt en bra stund Och jag tänkte förstås på min älskade, fina mamma.
Klär dig helt i lila, vill ha blommor helt i blått. En balkong i timjan och i timotej. Campanula, lobelia och en röd vas som du fått. Full av blåbärsris och av fjätmigej. Du hade en hibiskus men den trivdes inte här. Den växer så det knakar, gör ditt vita ödesträ. Med friska starka blad och i luften len och lugn. Står du stark och stolt och nästan ung. Jag ser din blick i mina ögon. Jag hör din röst i mina skratt. Du är en dikt i mina dagar. Du är min tröst i varje natt. I ditt korta silverhår. Du är närmare och lugnare än förr. Det är någonting du ler åt. Lite gåtfullt där du står. Och gardinen fladdrar i din öppna dörr. Jag såg det när du kisade mot himmelen förut. Som om du visste något om varför våra liv måste ta slut. Och bland dofterna färgerna i vinden len och lugn. Står du stark och stolt och nästan ung. Jag ser din blick i mina ögon. Jag hör din röst i mina skratt. Du är en dikt i mina dagar. Du är min tröst i varje natt. Bland dofterna och färgerna i vinden len och lugn. Står du stark och stolt. Står du stark och stolt. Står du stark och stolt och nästan ung.
Det här var Maja Hörlings låt om sin mamma. En låt som jag hörde på 1 maj i fjol när Maja utgjorde det kulturella inslaget vid firandet i Sundbyberg. Texten och melodin fastnade direkt hos mig och jag tycker att sången handlar om min mamma, även om hon varken hade silvervitt hår eller speciellt mycket kläder i lila. Min pappa fick det jobbigt. Han hade aldrig tidigare dragit sig för något hushållsarbete. Han hade ju dessutom varit mer eller mindre tvingad eftersom mamma ofta varit sjuk. Nu var han jätteduktig. Han lagade mat, plockade bär, kokade äppelmos, bjöd hem folk, gick kurser, var barnvakt, men tyckte att det var så ensamt. Värst var morgnarna, sa han. Mamma och pappa hade löst korsord tillsammans på så sätt att mamma, som var lite av en kvällsmänniska, satt uppe och fyllde i ord. Och på morgonen när pappa, som var morgonpigg, kom upp, kollade han vad hon hade lyckats med och så fortsatte han. Sen satt de mitt emot varandra, drack kaffe, åt skorpor, löste korsord gemensamt och pratade om den kommande dagen. Jag ser dem framför mig och tycker om den bilden. Mina föräldrar kramades ofta, kunde ta en sväng om på köksgolvet. Min syster sa en gång att det skulle vi vara glada över, att vi hade fått se att de tyckte om varandra. Pappa kallade mamma sin favorithustru och sjöng ofta den här sången för henne. Det här var Loa Falkman som sjöng Evert Taubes Min älskling, du är som en ros. 4 månader efter mammas död fick min pappa en hjärtinfarkt. Han ringde mig, sa att han inte mådde bra. Jag åkte till honom, ringde ambulansen och följde honom till sjukhuset. Han dog samma kväll. Nu var jag 36 år och föräldralös. Jag hade förstås min familj, man och 2 fina barn. Min man och jag hade träffats väldigt unga. Hade haft ett bra liv tillsammans, men det blev som det ofta blir. Vi vårdade kanske inte kärleken tillräckligt, växte ifrån varandra och några år senare blev det skilsmässa. Det var jobbigt och jag saknade mina föräldrar väldigt mycket. Skulle ha behövt deras trygghet och omtanke. Inte bara jag förresten, de skulle ha betytt mycket för hela familjen. Men jag är så glad över att Sten och jag har förblivit goda vänner och kan umgås tillsammans med barn och barnbarn. Jag blev kvar på Hägglunds i 23 år på olika tjänster. Det är ju en fördel med ett stort företag, att man kan ha kvar sin anställning men ändå byta jobb. Min längsta tid gjorde jag på det som nu heter MacGregor. Under årens lopp hette det marindivisionen, sektordäckskranar, däckmaskiner i division och kanske något mer. I slutet av 80-talet var det väldigt populärt att dela upp stora företag genom att bolagisera. Det gjorde även Hägglunds. Jag blev då erbjuden jobbet som vd-sekreterare hos Anders Dahlborg på Hägglunds Traction, sedermera ABB Railcar. Anders var en jättebra chef och åren på Railcar var fantastiska, även om det hände mycket jobbigt i mitt privatliv under de åren. Anders var en omtyckt chef av fler än mig. Han hade till exempel en god relation till de fackliga organisationerna. Den största, Metallklubben, representerades av en man som hette Stefan Löfven. En dag på hösten 1987 hade Anders och Stefan träffats ute i verkstaden och talat om någon rapport som Anders tyckte att Stefan skulle läsa. Han bad honom därför gå upp på kontoret och hämta rapporten. Vi satt då i kontorslandskap och jag fick se en helt okänd man stega in i chefens bås och börja leta efter något på skrivbordet. Jag reagerade förstås och undrade vad hela friden han gjorde. Så träffade Stefan och jag första gången. Vi blev sedan goda vänner som alltid pratade lite när vi träffades på kontoret eller på stan. Men det tog flera år innan vi insåg att det handlade om mer än vänskap.
Du ser en man som älskar dig. Han ser, du vet, så det är ingen hemlighet. När du ler, vet han. Hur glad han är att han fann dig. För någon sa, hon älskar säkert dig. Men han vet ej hur han ska våga fråga dig.
Det här var Svante Thuresson, en av mina favoritartister, med en sång som får mig att tänka på hur glad jag är att Stefan vågade fråga mig och att jag fick den här underbara mannen att leva med. Jag tror att de flesta som jobbade på Railcar har goda minnen därifrån. Då vårt moderbolag ABB Traction i Västerås i flera år kämpade för att lägga ner oss och vi kämpade emot, blev vi alla, tjänstemän och kollektivanställda, företagsledning och fackliga företrädare, väldigt sammansvetsade. Men till slut gick det inte längre och företaget lades ner. Jag fick ett vikariat på Modos forskningsavdelning där jag jobbade med Greta Fossum. När vikariatet led mot sitt slut sökte jag en tjänst på inköpsavdelningen i Husum. Där kom jag att stanna i drygt 6 år med avbrott för affärsprojektet Orbit med arbetsplats på Bruks och i Stockholm. Jag trivdes jättebra med jobbet i Husum och med livet i Själevad. Men det blev lite jobbigt att leva på olika håll. Stefan, som också hade drabbats när företaget lades ner, hade fått anställning på Metalls förbundskontor i Stockholm. Mina barn var nu utflugna, pluggade i Linköping och det var dags att bestämma sig. Skulle vi fortsätta med att bara ses varannan helg på semestern och till storhelger? Eller skulle någon av oss flytta? Eftersom Stefan var påtänkt som biträdande ordförande i Metall var det mer sannolikt att jag skulle flytta och jag började därför söka jobb. Jag sökte lite olika jobb, blev bland annat kallad till intervju för en tjänst som sekreterare till Skansen-chefen. Men när det dök upp en assistenttjänst på Stockholms arbetarekommun, det vill säga Socialdemokraterna i Stockholm, sökte jag den tjänsten, fick komma på intervju och erbjöds jobbet. Jag tackade nej till Skansen, tyckte att det lät mycket intressantare med politiken. Men varje gång jag besöker Skansen tänker jag att det skulle ha varit en fantastisk miljö att jobba i. Nu var det spännande med något helt nytt. Jag som alltid hade jobbat inom industrin. Fredagen den 29 november 2002 gjorde jag min sista dag i Husum. Och på måndag den 2 december klev jag in på kontoret i Folkets hus vid Norra Bantorget. Det var lite tufft att som 50-åring lämna livet i Övik. Släkt, vänner, välkända rutiner, affärer, gympan. Allt som bara var självklart och tryggt. Innan jag flyttade ordnade mina tjejkompisar en fest för mig hemma hos min kära vän Maggan. Jag glömmer aldrig den kvällen. Vi hade jättetrevligt, skrattade och dansade. Men jag såg vemodet i min bästa väns ögon, Marianne, som sedan dog knappt 5 år senare. Marianne och jag jobbade tillsammans. Första gången vi sågs tyckte vi egentligen inte riktigt om varandra. Men vi blev snabbt bästa vänner. Vi hade mycket roligt. Ordnade många fester på jobbet, umgicks familjevis, reste tillsammans, ingick i samma syjunta som Maggan, Lisbeth och Gudrun. Marianne visste nästan allt om mig. När hon några år senare blev sjuk var det svårt att vara så långt ifrån. Jag pratade med henne var och varannan dag, träffade henne varje gång jag åkte till Övik och det var ganska ofta. När vi en lördag kväll fick veta att slutet närmade sig satte vi oss på bussen morgonen därpå och åkte upp till henne. Jag fick chansen att en sista gång få tala om för henne hur mycket hon betydde för mig. Och trots att hon inte verkade kontaktbar märkte jag att hon hörde mig. Bara några dagar senare, just på min födelsedag, dog hon. En tillfällighet förstås. Eller var det för att jag alltid skulle minnas henne?
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Thank you.
eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the what I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Det var ganska omvälvande att komma in i centrum av det politiska livet i Stockholms arbetarkommun, där jag förresten blev kallad regionalpolitiska enheten av mina arbetskamrater, som tyckte att jag lite för ofta framhöll min hembygd och dess förtjänster. Men jag tyckte, och tycker fortfarande, att det finns anledning att ifrågasätta Stockholmsfixeringen. Jag tycker inte det är bra att inflyttningen till storstäderna är så stor när bostadsmarknaden är helt sjuk, när infrastrukturen inte fungerar och när jag så ofta upplever att landet i övrigt dör. Så jag fortsätter min privata kamp för att hela Sverige ska leva. Det var också häftigt att komma i kontakt med personer som jag dittills i princip bara sett på TV. Finansminister Bosse Ringholm var vår ordförande. Jag kunde stöta ihop med Ingvar Carlsson, Lena Hjelm-Wallén, Göran Persson, Gertrud Sigurdsen, Lisbeth Palme och många, många andra på partihögkvarteret på Sveavägen 68 eller på möten i ABF-huset. ABF-huset är förresten något helt fantastiskt. Det finns alltid något intressant att lyssna på, oftast flera olika arrangemang samtidigt. Ett riktigt folkbildningshus. Stockholms verkliga folkets hus, om ni frågar mig. Stefan och jag hade då och då talat om att gifta oss. Stefan kanske mest. Jag tvekade lite. Inte på kärleken mellan oss, men jag hade ju redan varit gift och det hade inte slutat så bra. Vi bestämde oss till slut för en borgerlig vigsel och vigdes i hemlighet av landshövdingen i Stockholm, Mats Hellström, i Tessinska palatset. Att det blev just där var också en tillfällighet. Vi hade provat Stockholms stadshus, men kön var nästan 6 månader och så länge ville vi inte vänta när vi väl hade bestämt oss. Styrelsen för Stockholms arbetarkommun, där jag var protokollförare, hade ett sammanträde i Tessinska palatset. Landshövdingen informerade om sitt arbete och vi gjorde en rundvandring i huset. När vi kom till det rum som användes som vigselrum kände jag plötsligt att här skulle vi gifta oss.
I can't conceal it.
Det här var förstås ABBA med I Do, I Do, I Do. En danslåt som jag någon gång i livet vill sväva ut i på ett stort tomt dansgolv. Mina barn var med, liksom ett fåtal goda vänner. Mina föräldrar var ju döda sedan länge, men vi hade berättat för Stefans föräldrar, som dock bestämt sig för att inte åka ner från Ådalen. Vi hade en fin dag. Efter vigseln och lite skumpa åt vi bröllopsmiddag på en restaurang och gick sedan hem till oss och drack kaffe och åt tårta. På kvällen ringde Stefans svägerska och berättade att Stefans pappa låg på sjukhus. De hade inte velat oroa oss och förstöra vår fest tidigare på dagen. Stefan ringde omedelbart Sollefteå sjukhus och fick veta att hans pappa just hade dött. En tråkig tillfällighet att han dog på vår glädjedag. Och istället för bröllopsresa till Sydafrika blev det en morgonbuss till Övik och sedan bil till Undrom för att stötta Stefans mamma Iris. I mars 2011 valdes Håkan Juholt till partiledare för vårt parti. Karin Jämtin valdes till partisekreterare. Jag hade redan tidigare fått frågan om jag ville bli hennes assistent och tackat ja till detta. Under hösten blev det som bekant en väldigt turbulent tid och det var tungt att jobba. När så partiledaren hastigt avgick i mitten av januari blev det en intensiv jakt på en efterträdare. Stefans namn hade nämnts redan när Mona Sahlin avgick och jag var glad den gången att det inte blev han. Nu blev hans namn ganska snabbt aktuellt igen. Inte heller den här gången ville jag att han skulle ta jobbet. Jag såg bara alla nackdelar med ett sånt uppdrag. Det beskurna och påpassade liv som väntade. Den arbetsinsats som skulle krävas av oss båda, men främst av Stefan förstås. Den påverkan uppdraget skulle ha på vår familj och umgänget med släkt och vänner. När det efter några dagar stod klart att det skulle bli mycket svårt för Stefan att tacka nej, lovade jag förstås att stötta honom. Jag lämnade min tjänst hos Karin Jämtin. Både Stefan och jag var överens om att det inte var så lyckat att jobba så nära varandra. Av en tillfällighet kom det sig så att jag började jobba med kyrkopolitik. Min förre chef, Olle Burell, värvade mig tillbaka och jag fick vara med och driva en lyckad kyrkovalrörelse 2013 som för egen del också resulterade i att jag blev kyrkofullmäktiges ordförande i Adolf Fredriks församling, församlingen mitt i Stockholm där både Hjalmar Branting och Olof Palme ligger begravda. Stefan valdes till partiordförande vid ett extra partistyrelsesammanträde på Fotografiska museet i slutet av januari 2012. Den person som klubbade beslutet var vår goda vän och Öviks starka kvinna, Elvy Söderström. På kvällen fick vi för första gången känna på det påpassade livet när fotografer följde efter oss till en restaurang där vi skulle äta middag med min son och hans familj och våra goda vänner, Roger och Kristina, som hade rest ner från Övik för att vara med. I tidningen kunde vi dagen därpå läsa om vad vi hade ätit. Livet blev lite annorlunda, men fortfarande ganska mycket som vanligt. Vi bodde kvar i vår lilla lägenhet i Stockholm, tog våra promenader, umgicks med familj och vänner, tillbringade så mycket tid vi kunde i vårt hus i Övik, gick på bio och teater. Det kulturella utbudet i Stockholm är ju stort och något som vi utnyttjar i hög grad. Vi går gärna på teater, bio, opera, konserter, museer, föredrag. Det finns alltid något intressant. Det blev en intensiv valrörelse 2014 som resulterade i att Stefan blev statsminister. Men med ett svårt parlamentariskt läge eftersom vi inte har majoritet i riksdagen. Det tror jag inte att alla förstår. Inte ens politiskt intresserade personer när man kräver att vallöfterna ska infrias och det genast. Den riktiga glädjen infann sig inte heller eftersom budgeten röstades ner och Sverigedemokraterna hotade med att fälla alla regeringar som inte dansade efter deras pipa. Julen 2014 blev inte den ledighet som hade behövts. Stefan fick tillbringa mycket tid i telefonsammanträden från fritidshuset och i fysiska sammanträden i Stockholm. Alla dessa möten resulterade i den så kallade decemberöverenskommelsen. Då först kändes läget lite stabilare och vi kunde börja tänka på att sätta upp tavlorna i Sagerska huset dit vi hade flyttat i början av december, mitt i röran av hotande regeringskris och Nobelfestligheter. Efter det tragiska mordet på Olof Palme, när vi alla fick erfara att Sverige inte var så oskuldsfullt och säkert som vi tidigare kanske hade trott, beslutade staten att förvärva Sagerska palatset som en representativ och säker bostad för statsministern. Ingvar Carlsson, som då var statsminister, kunde inte riktigt förlika sig med namnet Sagerska palatset. Han tyckte att det lät alldeles för pompöst och byggnaden namnändrades därför till Sagerska huset. Det finns både officiella och privata delar i huset och vi trivs bra. Men det är lite konstigt att inte ha några grannar i ett så stort hus. Egentligen inga grannar alls i hela kvarteret. Det är ju stort sett bara departement här omkring. Men läget är bra, alldeles vid Stockholmsström med Drottninggatan runt knuten och nära till Operan.
Det var midnatt, fylld av nyårsklockornas sång. Och vi la våra önskningar ner i en pappersballong. Och den lyfte med sitt svaga lilla ljus. Och jag kände hur fri jag var, allt jag byggt upp låg i grus. Hjärtat har brustit, blir det lätt på en gång. Och det stiger så lustigt som en varm luftballong. Med din önskan lämna jord, hem och hus, sväva som en punkt av ljus. Du ska driva med vinden och skratta. Lämna din lyckas värld, lita på ballongens färd. För när allt är förlorat i himmelen öppen och natten. Den som strukit alla resmål har nu en chans. För den lilla ballongen färdas till just ingenstans. Ska den stiga eller sjunka, stå på spänn. För vad önskningen väger, det vet inte önskaren än. Och så lyfter ballongen, det finns ingenting kan hålla den fången. Inga frågor och svar, bara tystnad. Vad du skrev med din sorg och la i ballongens korg, det kan du inte minnas. Det döms där som när allt är förlorat i himmelen öppen om natten.
Det här var vinnaren av den tävling litteraturprogrammet Babel ordnade, där kända författare skulle skriva en text till Benny Anderssons musik och Helen Sjöholms sång. Det här var Horace Engdahls vinnande text. En låt som egentligen inte passar in i min berättelse, men just som jag så gärna ville ha med. Mordet på Olof Palme var en sån händelse där de flesta av oss precis kommer ihåg vad vi var och vad vi gjorde när vi fick beskedet. Andra sådana händelser är mordet på president John F. Kennedy, hans bror Robert Kennedy, Estonia-katastrofen, mordet på Anna Lind och tsunamin. Många av oss kommer också säkert ihåg när vi fick beskedet om massakern på Utöja. Jag var med min familj i fritidshuset och skulle åka in till stan och göra några ärenden. Jag slog på bilradion och hörde nyheten om en explosion i Oslo. Senare kom beskedet om skottlossning på Utöja. Men inte förrän morgonen därpå stod hela omfattningen klar. Att det var ett ofattbart stort antal ungdomar som dödats. Året därpå var min man och jag inbjudna till Oslo för att delta vid ettårsminnet. Det började med en varm och ljus gudstjänst och en predikan som gick rakt in i hjärtat. Och trots att man tydligt kunde höra människors djupa förtvivlan var det ändå en hoppfull känsla som förmedlades i kyrkan. Stefan tillhörde en utvald skara som sedan fick åka ut till Utöja. Jag såg den ceremonin på tv på hotellrummet, men senare på kvällen var vi båda med på en stor utomhuskonsert. Vi och tusentals andra stod där tillsammans med Norges statsminister, Norges kronprins och hans syster i ett strilande regn, men värmdes av gemenskapen, tal och vacker musik av vår egen Lale, Bruce Springsteen och andra. Den här sången sjöng vi alla med i och jag blir lika berörd varje gång jag hör den.
En himmel full av stjärnor, blått hav så långt du ser. En jord där blomster gror, kan du önska mig. Sammen ska vi leva, var syster och var bror. Små barn av regn och en frodig jord. Noen tror det ikke nytter, noen kaster tiden bort med prat. Noen tror visst vi kan leve av plast och syntetisk mat. Och noen stjeler fra de unge som blir sendt ut for å slåss. Noen stjeler fra mange som kommer etter oss. En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser. En jord der blomster gror, kan du ønske mer. Sammen skal vi leve, hver søster og hver bror. Små barn av regnfuen og en frodig jord. Men si det til alle barna, og si det til hver far og mor. Dette er vår siste sjanse til å dele et håp og en jord. En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser. En jord der blomster gror, kan du ønske mer. Og sammen skal vi leve, hver søster og hver bror. Små, små barn av regnbuen og en frodig jord. En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser. En jord der blomster gror.
Stefan och jag har vid flera tillfällen varit bjudna på middag hos kungen och drottningen på Stockholms slott. Det är festliga och trevliga tillfällen, men förstås lite pirriga och ansträngande också. Det är ju liksom inte bara att sminka sig lite, byta skor och gå direkt från jobbet. Nej, som kvinna kan man fundera länge på den eviga frågan, vad ska jag ha på mig? Männen har det så mycket enklare. Där ska alla se likadana ut, i frack och lackskor. Man blir granskad och bedömd för hur man ser ut. Man ska vara beredd på att bli fotograferad av en hel radda fotografer. Jag blir fortfarande alltid full i skratt över den proceduren. Någon ropar, titta hitåt. Vi ler in i en kamera, tar ett steg, så ropar nästa fotograf, titta hit. Och nästa, och nästa. Det är spännande att se vem man ska få till bordet. Det är ju väldigt avgörande för hur trevlig och intressant kvällen ska bli. Att man får god mat och dryck, det kan man vara säker på. Men att det ska bli bra samtal, det får man bara hoppas på och göra sitt eget bästa. Vid en middag i februari i år hade jag kungen till bordet och min man hade drottningen. Det innebär först att vi går i en procession med vår bordskavaljer respektive bordsdam in till matsalen, ledsagade av hovfunktionärer med tjusiga uniformer. sen att vi sitter mitt emot varandra vid det otroligt vackert dukade bordet. Där sitter jag mellan kungen och prins Carl Philip. Tvärs över bordet sitter min man mellan drottningen och kronprinsessan. Det känns lite surrealistiskt och i mitt huvud snurrar tanken, hur gick det här till? Hur hamnar vi här? Vi är ju bara två vanliga människor från Örnsköldsvik. Och det ska vi förbli, alltid. Vid ett annat tillfälle, en lite intimare middag i anslutning till vårens Sibelius Nielsen-festival, satt vi vid samma runda bord som kungaparet, Danmarks drottning Margrethe och Finlands presidentpar. Efter den trevliga middagen serverades kaffe i en angränsande salong i prinsessan Sibyllas våning på Stockholms slott. Vi stod och talade lite med drottning Margrethe som helt plötsligt sa, ska vi inte sätta oss? Vi tre satte oss i en soffgrupp och pratade ganska länge. Alla andra, även kungaparet, stod runt väggarna. Det var mycket trevligt att prata med den danska drottningen, men hela situationen kändes egentligen väldigt konstig. En annan av livets outgrundliga tillfälligheter är att jag numera tillbringar en ganska stor del av min fritid bara några mil från där jag föddes. I mitten av Sörmland, några mil från Katrineholm, ligger Harpsund. Ett mytomspunnet ställe som testamenterades till staten i början av 50-talet och som jag minns från min barndom när Krusse, Sovjets president Nikita Chrusjtjov, var på statsbesök i Sverige och han och Tage Erlander rodde den berömda Harpsundsekan. Harpsund är en oas, ett ställe som verkligen lever upp till intentionerna i Vikanders testamente, det vill säga att vara ett ställe för statsministerns vila och rekreation. Här finns förutom ett stort men ändå hemtrevligt hus, en vacker trädgård, ett stort växthus, en sjö att bada och fiska i, en fin skog att plocka svamp eller bara promenera i och kossor i ladugården. Så nu har min cirkel slutits, åtminstone tillfälligt, och det känns bra. Jag önskar er alla en skön fortsättning på sommaren. Min sommarambition är att ta vara på ledigheten, sola, bada, umgås med min familj, främst de fyra underbara små flickor som är mina barnbarn. Träffa släkt och vänner, röra på mig, läsa böcker, samtala på djupet, tänka färdiga tankar. Kort sagt, fortsätta att må bra. Tack för att ni har lyssnat. Som avslutning får ni lyssna till Lale med En stund på jorden. En sång som gör mig glad i hela kroppen och som påminner oss om att vi ska ta vara på vår korta stund här på jorden.
Landat i havet när vi tog första steget.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.